Det finns saker som jag har tänkt på väldigt länge som på något vis har grott väldigt långsamt i min tanke. Och jag vet inte om det är riktigt färdigt ännu, men jag tror ändå att jag ska säga det idag. Och jag tänker börja läsa från Markus evangelium, det 16 kapitlet, från vers 15 till och med 18. Så här sa Jesus när han, det var när just innan han for upp till himlen på nytt, så talade han till sina lärjungar. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Bibeln innehåller ju väldigt stora löften till oss. Det här är ett sånt där ställe som vi kan gå tillbaka till. Och vi ser det att för den som tror på Jesus så finns det väldigt mycket att ta ut. Mycket att få. Men ibland i våra liv så upplevs det som att det finns ett glapp. Lite, det finns som en skillnad mellan det som står i Bibeln att vi ska få uppleva och det som vi verkligen är med om. Åtminstone har jag upplevt att ibland att jag tänker så här att den här beskrivningen, hur mycket stämmer den på mig liksom? Vissa delar har jag fått vara med om, men jag skulle ju vilja att det hände väldigt mycket mer. Och det finns ju liksom löften hur mycket som helst. Det här är bara ett av väldigt många bibelställen som talar om vilken välsignelse det finns för den som tror på Jesus. Och jag har funderat, finns det något sätt som vi skulle kunna frigöra de här krafterna, de här resurserna som finns i tron, så att vi faktiskt fick vara med om mycket mer. Och jag vet inte, det jag säger idag, det är ingenting nytt för de flesta av er, utan det är mer att jag vill påminna oss. Du som har varit med i 30, 40, 50 och jag vet inte hur många år, du har säkert hört de här sakerna. Men vi behöver gå tillbaka ibland till vissa grundläggande saker. Och Jesus sa ju här i det här ordet att tecknen ska följa dem som tror detta. Det vill säga detta, det syftar på evangelium som betyder det glada budskapet om Jesus. Men vad är det då att tro? Vad är tron? Hebreerbrevet 11 är ett sånt där kapitel som talar om trons människor. Den förklarar om tron. Där står det i första versen att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Alltså tron har vi nytta av då när vi inte ser. När vi inte liksom kan känna på det. Eller höra direkt. Utan allt det där som ligger utanför våra sinnens räckvidd. Då behöver vi tron. Och så stod det att det är en övertygelse. Alltså det är ganska starkt ord. Att det är en övertygelse om det man inte ser. Och man skulle kunna säga så här att tron handlar om att ha en annan världsbild än den här världen. En världsbild som kommer från skaparen själv. Det står ju att hela skriften är utandad av Gud. Alltså Bibeln, den är inspirerad av Gud. Där finns hans... Man kan säga att man kan läsa där och se saker och ting från Guds perspektiv. Om du läser det gamla testamenten så står det om de olika kungarna. Han gjorde vad som var gott i Herrens ögon. Och han gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Och jag tror att läser vi Bibeln mycket så förändras vår världsbild. Vi ser att det finns en verklighet bakom allt det som verkar hända på ytan. Och jag tror att en orsak till att vi inte ser så mycket hända när det gäller under och tecken och sånt här ibland oss, det kan vara att det beror på att vi har blandat ihop världens sätt att se på tillvaron med den världsbild som finns i Bibeln, som vi får när vi läser Bibeln. Och faktum är att man kan inte börja blanda ihop de här två, för att världen säger ett. Världen säger kanske att man inte kan räkna med Gud. Men i Bibeln så ser vi ju att Gud är ju den drivande kraften som bakom allt sammans. Det är ju han som har skapat allting. Och tron, den kommer ju från Guds ord. Alltså i Romarbrevet 10:17 så står det att alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Eller som man också kan översätta det, Guds tilltal. Det finns orden som finns där kan uttryckas så också. Alltså tron kommer av predikan, och med predikan menas ju att man får tag i ordet. Man kan ju få det genom att läsa Bibeln, antingen så här i en pappersversion eller på nätet. Man kan lyssna på människor som förklarar Bibeln och så vidare. På det sättet så kan vår tro växa. På det sättet så kan vi börja tänka på det sätt som Gud tänker om det som händer omkring oss. Och jag tror att det här blir bara viktigare ju längre tiden går. Vi har en tid när vi får jättemycket information om allt som händer. Mest om dåliga saker, men också om bra saker. Och vårt sätt att tänka börjar på något vis styras av media. När man börjar se så här och diskutera med folk, så märker man att folk tänker väldigt lika, därför att de har fått sin information från samma ställe, från media på olika sätt. Och jag tror att det är ju inte dumt att följa med vad som händer omkring oss, men att när vi ska göra oss en djupare bild av vår tillvaro, så behöver vi Bibeln. Då behöver vi ordet. Vi behöver läsa ordet. Vi behöver få in det på olika sätt ständigt. Därför att jag kan sitta här idag och lyssna på ordet, och så går jag hem och så kommer det alla möjliga saker som berättar mig liksom andra sätt, liksom tvärtom, att det inte är alls så där. Och om jag inte håller mig till ordet, så då kommer jag ganska fort att börja vingla hit och dit. Vi behöver den här det som är en köl i livet, att vi har ordet. När det börjar blåsa härifrån eller därifrån, så håller den där kölen oss upprätt. Vi seglar inte omkull. Därför så är mitt första råd här idag, det är att se till att du fyller på i ditt liv med Guds ord. För att du ska få veta Guds syn på din situation där du är. Jag menar, du kan gå in kanske någonstans där någon ligger sjuk, och alla läkare säger: nu är det färdigt, vi kan inte göra något mera. Men det kan hända att Gud säger till dig: det finns ännu ett sätt. Lägg dina händer på den sjuke. Vi läste ju här att det är ett av de tecken som ska följa dem som tror. Du kommer in där med din annorlunda världsbild, och så lägger du händerna på den sjuke och ber. Och vi vet att under sker gång på gång när människor liksom gör det här. Vi behöver ta till oss Guds världsbild. Bygg på Guds ord, som det står här. Men också på Guds tilltal. Gud kan tala direkt till dig. Om du har tagit emot Jesus, så har du fått den helige ande. Och den helige ande talar till dig. Vi kan vandra tillsammans med den helige ande, som han är en person. Vi kan, som Paulus uttryckte det, vi kan ha gemenskap med den helige ande. Och då har du det som du har en röst som liksom kan tala till dig just i den situation du är. Att nu är det så här. Och jag har upplevt det ibland att mitt i allt så får jag en tanke som är just för den där situationen. Och så när jag handlar enligt det jag har fått höra, den tanken, så visar det sig sen att det löste upp situationen. Och den heliga ande kan vara väldigt nära dig. Och det är inte något märkvärdigt. Alltså det är inte fråga om att du hör sådana väldigt underliga röster. Men att den heliga ande vill finnas i ditt liv. Och om du växelverkar med den helige ande så kan han ge dig goda impulser i varje situation. Och om vi nu talar om sådana här tecken och övernaturliga saker som Jesus talade om här, så är förutsättningen, det är ju att man tror på evangelium, stod det här. Det, liksom man tror på att Jesus har dött för mig, han har dött för hela världens synder och att han har öppnat vägen till Gud. Det står i Lukas 17, vers 5-6, att det var en diskussion som apostlarna hade med Herren, med Jesus. Då sade apostlarna till Herren, ge oss mer tro. Alltså de upplevde väl att det hände inte så mycket som de ville. Och Herren svarade, om ni har tro som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet, dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet. Och det skulle lyda er. Alltså vad Jesus ville säga var att det räcker med en väldigt liten tro om den bara bygger på rätt saker. Om den bygger på det som Jesus har gjort för dig och mig. Så fort vi börjar tänka att tron, det är en sån här muskel som jag har, jag kan använda tron, då är vi väldigt långt borta ifrån det som Jesus menade med att ha en tro. Nej, det räcker. Okej, jag tror att du har dött för mig. Jag tror på att du vill ge mig kraft. Jesus, hjälp mig. Ibland räcker det med att du säger Jesus, hjälp mig. Och så ändras situationen. Du kan känna att din tro inte är så stor. Och jag känner väldigt ofta så här när jag börjar jämföra mig med folk som har varit med om allt möjligt. Jo, jag tycker nog inte att min tro är så stor. Men jag har ändå märkt att när jag använder den lilla tron, när jag har lagt den på Jesus, så förändras saker och ting i mitt liv. Och också i andra människors liv runt om mig. Och Jesus sa också i Johannes 14:12 att amen, amen säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Till jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Tänk vilka stora ord alltså. För vi vet vad Jesus gjorde. Han gjorde väldigt stora saker. Och så säger han ännu till och med större än dessa. När jag läser det här så brukar det på något vis lite svindla sådär. Att är det nu faktiskt så han menar? Jag, lilla, hur kan det vara möjligt ens? Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Att be i Jesu namn, det är att be i samklang med Jesus. Han har öppnat vägen till Gud. Han lever i mig. Och när vi ber i Jesu namn så använder vi oss av den auktoriteten, kan vi säga, som han har gett oss. Som han har. Han sa, de gärningar som jag gör ska ni göra, och större än dem. Alltså när vi ber i Jesu namn, det är inte bara så att det är en formel som när du vill någonting så ber du och ber du och ber du och så på slutet säger du i Jesu namn, amen. Det är inte det frågan om. Det är inte bara att säga i Jesu namn. Utan det är faktiskt att när du ber i din ande så ber du i samklang med hans vilja. Det gäller alltså att be i Jesu namn. Där finns nyckeln. På ett annat ställe står det att om ni ber något enligt hans vilja så ska ni få det. Det sa Jesus också till sina lärjungar. Alltså enligt Guds vilja. Och hemligheten till att få vara med om alla de här sakerna, det är att du börjar ställa in ditt liv i samklang med Gud. Att det han vill får börja hända i ditt liv. Och att du söker hans vilja och hans mening med ditt liv. Hans mening med människorna runt om. Att du börjar söka efter det. Och då när du kommer igång att leva ditt liv tillsammans med honom, det är då som de här sakerna börjar. Det är inte så att du på något vis plötsligt blir en trollkarl som kan ordna allting för alla. Det är inte det, tror jag, som det menas här. Utan det handlar om Jesus. Det handlar om att komma nära honom. Det står till och med att han har, att Gud har beslutat att sammanfatta allt i Jesus, i Kristus. Det vill säga allt som hände i Gamla testamentet och allt som kommer att hända. Allt det där, det som Gud liksom har gjort och som församlingen handlar om. Det handlar om Jesus. Det är liksom den här kärnan i allting. Att han gav sitt liv för oss och gjorde det möjligt allt det här. Det är han som är Herre. Det är inte du och jag som liksom använder Gud som springpojke, utan Jesus är Herre i våra liv. Och då börjar det hända saker. Och att tro, det är också fråga om vem vi litar på. Vem har vi vår tillit till? Det handlar om en person. Paulus, han sa att jag vet på vem jag tror. Alltså inte bara att jag vet vad jag tror, utan jag vet på vem jag tror. Han visste att han trodde på Gud som var allsmäktig. Han visste att han hade gett sitt liv till Jesus. Vi ska läsa om en person som, jag tycker det är intressant att läsa om de personer som Jesus sa att de hade stor och stark tro. För att det på något vis kan tjäna som föredöme för oss. Och i Matteus 8, vers 5 till och med 13 så berättas en berättelse som jag faktiskt ska läsa i sin helhet här nu då. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom: ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå, så går han, och till en annan kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till de som följde honom: Amen säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus: gå, som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Tänk, mitt i det där så vänder sig Jesus och säger: i hela Israel har jag inte funnit en sån tro som den här mannen har. Vad var det som var så märkligt med hans tro då? Jo, på sitt soldatmässiga sätt så visste han att om Jesus säger så blir det. Han litade på Jesus. Han visste att Jesus kan göra det här som ingen annan kan göra. Det var det som fascinerade Jesus. Den här officeren tror på mig. Och då, han måste riktigt vända sig till dem som var omkring och säga: ser ni vilken tro han har? Och jag tror att vår tro får vara av det här slaget. Att vi litar på det. På den han är. Att han är mäktig. Det är han som kan förändra våra förhållanden. Officeren trodde på att Jesus hade makt att bota, därför att han var den han var. Han visste att Jesus är inte vilken som helst, utan det är han som kan göra det. En annan som hålls fram som exempel på tro, en av de största i Bibeln, det är ju Abraham. Ni vet, han som Gud talade till. Han lämnade sitt allt han ägde och så gick han iväg. Och Gud lovade att han skulle få komma till ett land och att han skulle bli välsignad. Men han visste inte särskilt mycket vart han var på väg. Och sen så gick ju åren. Och han började undra, liksom, är det någon vits att du välsignar mig när jag går bort och jag inte har några söner? Så fick han fick ju löfte om Isak då. Och när det var helt omöjligt, de var för gamla, så fick han sin son Isak. Men så en dag så sa Gud till honom att han skulle gå bort och offra sin son. Jag begriper inte riktigt det där, men det mest fascinerande var att han gick iväg. För det står, vi kan läsa i Hebreerbrevet 11 och 17 till och med 19, där den här historien återges. Där står det: i tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Alltså, i det här obegripliga, jag tror inte heller Abraham begrep vad det här var frågan om. Varför ska jag offra den sonen som du har lovat att ska ge mig efterkommande? Men han tänkte att okej, om det är Gud som har sagt det, så får ju han ordna upp det också. Han har makt att väcka upp honom på nytt från det döda om jag skulle offra honom. No, han behövde ju inte offra honom, utan Gud i sista ögonblicket så ordnade Gud det på ett annat sätt och så fick han ett annat offer att bära fram. Men Gud såg att den här handlingen, den visade att Abraham verkligen litade på Gud. Tro, det är ju att lita på Gud. Tillit till Gud. När man är övertygad om att det här är från Gud, så då kommer det att lyckas. Då kommer det att ordna sig, även om jag inte faktiskt begriper allting. Och så är det ofta i våra liv. Vi vet att det är hitåt jag ska gå, det är det här jag ska göra. Jag har ingen aning om hur det ska lyckas. Jag vet inte så mycket och det verkar egentligen väldigt underligt. Men om jag kan få visshet att det är hitåt jag ska gå, det är det här jag ska göra. Så när vi gör det, så då verkar tron en lösning också som vi inte hade kunnat räkna med. Abraham visste att han hade fått sina instruktioner från Gud själv och därför vågade han göra det här obegripliga. Så tro handlar om att ha rätt världsbild, den som kommer från Gud. Och vår tro bygger på evangelium. Det som Jesus har gjort, som har gjort att vi får vara en del av hans folk. Och tro, det är att lita på Gud. Lita på vad Gud kan göra. Men sen är ju tro också mera än så. Vi kan fortsätta med Abraham, eller egentligen går vi tillbaka, för så här står det om när Abraham kallades. I första Mosebok 12, de första fyra verserna. Första Mosebok 12. Herren sade till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och så står det bäst av allt. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Alltså Abraham begav sig iväg. Och jag tror på något vis att det är ibland här som vi hakar upp oss i vårt kristna liv. Vi vet vad Gud vill. Vi vet. Jag borde göra det här. Eller han har gett mig inspiration att göra det. Men ändå så tvekar vi och så stannar vi. Och så, oj, det är nog för svårt. Vi stannar där och så säger vi, det är nog i princip så där jag borde göra. Och så gör vi inte det. Och så undrar vi varför vi inte får vara med om under att täcka och stora saker som det står om i Bibeln. Jag tror att om Abraham inte hade velat gå i det där skedet, så skulle ju förstås Gud ha fullföljt sin plan på ett annat sätt. Men Abraham hade ju inte fått vara med. Utan det krävdes att han tog beslutet. Nu samlar jag ihop min boskap. Nu säger jag åt allt vårt husfolk att vi packar ihop. Och så går vi. Och när de frågar, vart ska vi? Så sa han, jag vet inte, men Gud har sagt att vi ska gå. Men det där första steget, det var ett väldigt viktigt steg. Och vi vet ju sen att Abraham, han fick bli stamfar till Israels folk och till flera andra folk. Och dessutom så blev han tronsfader. Det vill säga, det han var med om, så han fick ju ta emot Guds löften som gäller till och med oss idag. I dig ska alla folk bli välsignade, sa Gud. Tro utan gärningar är död, säger Jakob. Att tro, det är att släppa det invanda. Erfarenheten. Du går utanför det som är bekvämt. Du sätter dig i rörelse. Därför att Gud har sagt det. Inte bara för att det är någon. Vi ska se om det funkar eller något sånt där. Utan när du har fått en ingivelse från Gud. Att det är det här. Det här borde vara nästa steg. Och när du tar det steget. Då börjar det hända saker. Men du behöver släppa. Och det är där. Jag tror att åtminstone jag står i många frågor just där. Jag vet nog att Gud vill att jag ska göra det där. Men jag vågar inte. Jag orkar inte. Eller jag, på något vis jag börjar se på vad jag har för resurser. Nej, det är så omöjligt. Jag stannar kvar här. Liksom. Det har hänt så många gånger. Så har jag liksom kunnat se att hade jag nu verkligen gjort som Gud ville. Så skulle det ha hänt någonting fantastiskt. Jag vet inte om du har varit med det. Du kanske alltid har gått direkt när du har fått klart för dig att det här är det rätta. Det är det här som Gud vill. Men jag tror att det finns ändå ganska många som har stannat just där vid det första steget. Att man inte har tagit det. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Jesus sa ju också i bergspredikan att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Alltså din tro blir till nytta först när du handlar på den. Annars har du en sån här teoretisk tro som är död enligt Jakob. Handlar efter den. En annan sak med tron. Alltså jag tror att när vi läser sån här fantastiska bibelord som vi läste här i början. Så blir vi ibland lite otåliga. Liksom genast när vi lägger handen på de sjuka ska de bli friska. Genast när vi gör någonting så ska det hända. Men det finns också i tron det här med uthållighet. Det är en väldigt viktig del av tron. Hebreerbrevet 12:1-3. Alltså här handlar det om, i 11 kapitlet så har författaren gått igenom i stort sett hela gamla testamentet. Och alla som trodde och fick vara med om stora saker. Och här i 12 kapitlet, första versen, så säger han: när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Här finns uppmaningen. Dels att vi lägger bort de här hindren och fortsätter. Okej, jag fick inte vara med om någonting nu, men jag fortsätter. Lägga bort hindren. Och synden är ju också ett hinder. Det som vi gör tvärt emot vad Gud har tänkt. Det måste vi också lägga bort. Men till det så kommer det här att hålla ut. Löpa uthålligt, säger han. Det är liksom inte fråga om 100 meter. Utan det är maraton ibland. Vårt liv kan se ut på väldigt många sätt. Och det finns gånger när vi får en ingivelse. Vi gör någonting. Och genast så får vi liksom feedback. Det visade sig att det var rätt. Men det finns också gånger när Gud säger att vi får någonting på vårt hjärta. Vi ber för saker. Vi söker utvägar och det verkar inte hända någonting. Det är då vi ska se på Jesus. Och inte tappa modet. För att han, det var inte fråga om att han hade ett lätt liv heller. Utan han fick just utstå väldigt mycket för vår skull. Men han höll ut. Han gick igenom. Till och med genom Getsemane och kampen där när han skulle ge sig själv på korset. Han tappade inte modet. Tron handlar ju, som vi sa, om att lita på Gud. Och det handlar inte om någon slags snabb väg för oss att få som vi vill. Utan det handlar om att lita på Gud när han säger saker. Och det där, om du läser i Gamla testamentet om Abraham. Han som just fick det här löftet om en son och åren gick. Det krävde ju verkligen tålamod. Alltså han blev inte trons far bara så där på en sekund. För att han en gång trodde på Gud, utan han höll ut och trodde på det som Gud hade sagt. Ibland så kom ju tvivlen över honom och han diskuterade med Gud. Vad då ska du välsigna mig? Vad är det för vits? När jag går bort så blir jag tvungen att ge allt jag har till en av mina tjänare från Damaskus. Liksom han var nog väldigt nära att ge upp, men han höll ändå ut, verkar det som. Och David, kung David, han blev smord till kung när han var en väldigt ung pojke. Men han fick ju vänta väldigt många år innan han verkligen blev kung. För Saul regerade och Saul förföljde honom och körde bort honom. Och han fick ha det väldigt svårt, men Gud hade sagt att han skulle bli kung. Och en dag så blev han ju det. Och så blev han den som verkligen stadfäste i Israels rike. Om tron är äkta så håller den ut. Och första Petrus brev, där liknas vår tro som håller ut vid guldet som prövas i eld. Alltså när guldet har gått igenom elden så vet man att det är rent guld. Och ibland så får du gå igenom de här långa varför-tiderna. När du bara frågar, varför? Blir det inte snart? Och hur ska det gå? Men håll fast vid det som du har fått av Gud. För att du kommer igenom. Och när du har kommit igenom så är din tro liksom härdad. Precis som guldet som allt slagg har farit bort ifrån. Så om vi liksom ska lite runda av det här nu. Så kan vi säga att de under som vi ser i Bibeln. Om du börjar titta så skedde de främst för att befrämja Guds plan. Genom Israel och genom församlingen. Undren var liksom en sån här sak som följde Guds folk hela vägen. När de höll sig till Guds befallningar, Guds ord. Och det är också i egenskap av efterföljare till Jesus som vi får del av löftena. De där löftena om att tecken ska följa de som tror. Det är när vi tror på Jesus. Det är i egenskap av hans folk som vi får vara med om det. Och Romarbrevet 8:32 säger att Gud har gett oss allt med honom, med Jesus. Alltså när vi tar emot Jesus så får vi det här. Det är då som vi har förutsättningar. Resurserna börjar finnas tillgängliga då. Och resurserna som vi får genom tron, vi får också njuta av dem. Men det är inte bara för oss själva, utan det är lika mycket för att välsigna andra. För att ha något att ge andra. Och så var det med Abraham. Herren skulle välsigna honom, men också i honom skulle alla släkten på jorden bli välsignade. Därför att han blev stamfar till Jesus. Och genom Jesus så blev alla välsignade. Abrahams första steg på resan, det var precis som det här senapskornets tro. Det var inte någon stor grej han gjorde. Alltså han var säkert boskapsherde och nomad innan också. Men han började sätta ut en annan riktning. Det kan hända att det är så för dig. Du får... Till att börja med så kanske inte ditt liv ser så mycket annorlunda ut för att du gör det som Gud säger. Men riktningen börjar efterhand bli en helt annan. Och du är på väg till någonstans där dit Gud har sagt. Steget var litet, men det var helt enligt Guds plan. Och han blev till välsignelse för många. Och vi öppnar alltså för Guds under i våra liv genom att ta reda på vad Gud säger till oss. Genom Bibeln och genom anden. Och så börjar vi handla på hans ingivelse, hans tilltal. Och resurserna de börjar frigöras först när vi går utanför vår bekvämlighetszon. När vi gör något som vi inte har gjort tidigare. När vi liksom inte längre kan säga att det här behärskar jag. När vi är helt beroende av att nu gör jag något som jag aldrig har gjort och du måste hjälpa mig. Då börjar vi ha resurser att utföra det som vi skulle göra. Som jag sa, många kristna vet egentligen vad det nästa steget är. Vad är det för ett steg jag ska ta nu? Men man har kanske inte kommit till skott att göra det av många olika orsaker. Och min fråga här idag är, har du något steg som du vet att du borde ta? Är det någon resa du borde börja? Är det någonting som du tycker är svårt, men som du vet att skulle jag göra det här så gör jag Guds vilja. Om du har en sån sak, så vill jag bara uppmuntra dig att ta det där steget. Överlämna följderna till Gud, för att det är faktiskt på hans konto då. Så fort du har följt hans ingivelse, hans tilltal, så är det han som står för resultatet. Du behöver inte liksom tvivla på det då, när det är han som har sagt det. Jag vet inte hur vi ska göra här idag, men kanske vi skulle ta en stund bara och be. Tala med din Herre, och om han säger någonting till dig, så uppmuntrar jag dig bara att följa det han säger. Jag tror att vår församling här behöver människor som går på Guds befallning, som tror och litar så mycket på Gud att de vågar ta det där lilla steget. Det räcker om du har det där senapskornets tro. Du behöver inte ha hela världens tro. Men om det är någonting som du känner att det här skulle jag kunna, det här är nog nästa steg i mitt kristna liv, så vill jag be för dig att du ska få mod och kraft att ta det steget. Vi vänder oss till Herren. Herre, tack att du känner våra hjärtan. Du vet vad du har sagt till var och en av oss. Herre, du vet vilket steg som var och en står inför. Herre, jag ber att du ska ta och hjälpa oss alla att faktiskt få mod och tillförsikt nog att lyda ditt ord och det du har sagt. Herre, låt oss få se under och tecken mitt ibland oss. Och låt oss också få vara människor som går framåt, som lyssnar till dig, som låter ditt ord leda oss vidare till det land som du vill visa oss. Herre, både som församling och som enskilda så behöver vi det här. Vi behöver vara levande. Vi behöver ha en tro som inte är död, utan som lever. Herre, hjälp oss. Amen.